ännu en SD-kvinna faller bort. Hur svårt är det för Sverigedemokraterna att locka till sig damerna och rekrytera spetskompetensen? Och bryr sig sosseledningen om att det mullrar i partiet om den förlorade identiteten? Du lyssnar på Det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
I detta politiska spel.
Att inte dras med i politiskt spel. Men det är spelets regler.
Hej och välkomna ska ni vara till Det politiska spelet med mig Parisa Höglund. Och med dig Helena Essén, inrikespolitisk kommentator.
Ja, hej.
Och med dig den här veckan, Pontus Mattsson, mångårig politikreporter bland annat. Hej!
Hej, hej.
Roligt att du är med.
Ja, roligt att få vara med.
Ja. Jag kommer göra något så okonventionellt nu som att börja med ett litet tips. Får man göra det, Helena?
Ja, det
får man skryta?
Ja.
Den 28 mars är nämligen dags för det omåttligt populära poddfest. Det politiska spelet är med i år och nu vill jag bara ropa från hustaken att kom. Är ni i Stockholm eller har möjlighet att ta er till den kungliga huvudstaden så hoppas jag att ni säkrar er biljett och kommer att träffa oss. Det vore väldigt roligt. Och för er som inte kan ta er till Stockholm så kan jag säga att Det politiska spelet kommer turnera en del i år eftersom det är valår. Vi kommer vara på flera platser runt om i landet. Datum och platser kommer. Men missa inte poddfest i alla fall. Så, med det skamlösa reklaminslaget så går vi vidare. Helena, vi kommer snart få konkurrens också på poddmarknaden. Ulf Kristersson ska starta podd. Pontus, har du hört talas om det?
Jo, jag läste om det. Skickat pressmeddelande.
Nej, det var ingen hemlig sak alltså.
Nej.
Ring statsministern heter det. Har ni några råd till den som ska in i poddjungeln, Helena, nu som mångårig poddare?
Mitt enda tips är att podden måste handla om sakpolitik.
Mm.
Inget politiskt spel och sånt tjafs. Vem tar vem och sånt där.
Annars har han ju ett statsråd som kommer dra honom i örat om han inte gör det.
Exakt.
Okej, han är i sällskap av andra världsledare som startat program. Vladimir Putin och Hugo Chavez, de hade program dit man kunde ringa för att prata med sin ledare. Och då kunde det låta så här, som när Hugo Chavez skärmade publiken i sin show, Allo Presidente.
Volvió. Teresa Maniglia, volvió. Bienvenida. Erika Faria, volvió.
Jag återvänder, sa han där i flera gånger. Han har också på sig en träningsoverall i Venezuelas flaggas färger. Så det kan vara ett tips.
Det är ju idrottsevenemang i sommar. Sverige kanske går till fotbolls-VM, då kan väl läge med en landslagströja.
Ja, det tycker man han kan bjussa på. Men alltså Pontus, finns det en risk att det kommer in frågor som man inte vill ha?
Jag tror att man kan vara ganska säker på att det kommer in frågor som man inte vill ha. Men eftersom det här är en podd och jag antar att den ska redigeras så kommer de nog inte att sändas i så hög utsträckning i alla fall.
De har väl en sluss får man hoppas ändå. Vi kan ju berätta hur man gör med telefonväkterier.
Ja, det kan vi göra.
Mm.
Men det kan ju också bli väldigt tillrättalagt då.
Ja, det är ju risk.
Att det bara blir liksom snälla grejer.
Mm.
Ja. Ett samtal som kanske kommer in kan ju vara från SD-ledningen med frågor om hur man lockar till sig kvinnor. Moderaterna kan väl en del om det, eller hur Helena? Det var Glossigt magasin.
Mm.
Senast man skulle analysera hur man skulle få till...
Ja, man skulle inte bete sig oskönt och så vidare.
Just det.
I de där glossiga magasinen.
Lagom till förra veckans Det politiska spelet så kom ju nyheten om att SD-ledamoten Katja Nyberg haft droger i blodet när hon kört bil. Det är den här historien som vi lite grann har dragit oss för att ta upp. Hur besvärlig har den varit för Sverigedemokraterna, om vi börjar där, Helena?
Ja, det har väl visat sig i och för sig med all önskvärd tydlighet att Sverigedemokraterna är ganska immuna mot olika skandaler och hon är ju inte ett känt namn utanför politikkretsar. Men det hann ju skrivas rätt många artiklar, bland annat på grund av, eller tack vare, den här pratglada åklagaren som var ute och hade många synpunkter på vad som hade hänt. Det är ju väldigt ovanligt och väldigt tacksamt för medierna. När hon sa att det var en viltolycka så sa han att hon hade väjt för ett mindre djur än råtta till exempel. Alltså han gjorde det hela lite mera saftigt än vad det kanske hade varit annars. Men ja, så att en del skada har det ju blivit på grund av den här uppmärksamheten.
Pontus, du har ju länge bevakat Sverigedemokraterna. Du har bland annat skrivit 2 böcker om partiet. Vad kan du säga om Katja Nyberg? Vad har hon betytt för partiet? Vem är hon?
Alltså, när hon kom så var hon ju liksom en högoktanig värvning. Hon kom från polisen NOA. Och Sverigedemokraterna har ju under alla år haft svårt att locka till sig folk med en hög utbildning och som har en sån ställning i samhället. Nu kom en sån person. Och det var presskonferens i riksdagen med den här nya kandidaten då. Inför valet 2018, så att hon var ju en som man hoppades väldigt mycket på. Sen har det väl kanske inte riktigt blivit så. Hon har varit talesperson i polisfrågor under perioder, och hon har ju suttit i riksdagen då sen 2018, men kanske inte fått den plats som man möjligen kunde tro vid det läget i alla fall. Men det är ändå jobbigt att hon försvinner på det här sättet, och då i konflikt med partiledningen, eftersom hon då inte lämnar riksdagen utan sitter kvar som vilde, och att hon då är polis och begår ett sånt här brott som alkoholen verkar visserligen ha varit lägre än straffbar när hon körde, men att ha narkotika i blodet som polis och köra bil är ju inte bra.
Och sen är det ju att Sverigedemokraterna prioriterar lag och ordning så väldigt högt, och då blir det naturligtvis också extra jobbigt för dem med en sån här fadäs.
Ja, för på papper så låter det ju som en perfekt profil att få in en polis när man har den typen av som parti, när man vill rikta in sig på de frågorna. Det biter en lite grann i svansen då att samma polis då åker med knark i blodet.
Kan man säga. Ja.
Det här då att hon inte vill lämna sin riksdagsplats, är det oväntat?
Jag vet inte, det är ju inte ovanligt att personer som tvingas lämna sin partigrupp sitter kvar som vildar numera. Det är ju 6 vildar i riksdagen nu, och det har varit ännu fler tidigare mandatperioder. Men det betraktas ju alltid som ett etikettsbrott av de egna. Nu är det inte så lång tid kvar av mandatperioden, så att det är bara en tidsfråga. Men hon sitter kvar och får lön under tiden och kan väl skriva några motioner och säga att hon såg att hon sa att hon har liksom ett mandat av, hon är vald, invald och så. Det är hon ju, mandatet är personligt, man har rätt att göra så. Mm. Hon är långt ifrån ensam om att göra det.
Partierna är alltid väldigt besvikna när det här händer.
Ja, de vill ju ha in en annan som sitter för Sverigedemokraterna i det här fallet. Mm. Och det är klart att hon som alla andra blir ju inröstad som sverigedemokrat, om du inte har väldigt, 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 väldigt många kryss, och det har ju inte hon.
Och det här då, när hon blev vilde, när det stod klart att hon skulle bli vilde, så blev ju det liksom en nyhetspush att nu förändrades majoritetsfördelningen i riksdagen. Men Helena, gör det någon skillnad i praktiken?
Nej, nu är det ju 3-3 då. Det är alltså 3 vildar på varsin sida av blockgränsen. Rödgröna har 3 vildar, Tid och 3 vildar, och de brukar rösta som sina gamla partier. Men det är klart att om just dessa på Tidesidan skulle bryta den traditionen och istället börja rösta med vänstersidan, då blir det jobbigt för Tideregeringen. Det är mängder med förslag nu som ska klubbas fram till valet, men det kommer inte att hända. Det finns ingenting som talar för det.
Sara-Lena Bjelke, som är en av de SD-vildarna som nu har gått med Kristdemokraterna, hon har sagt att hon ska rösta som Sverigedemokraterna röstar, eftersom hon blir invald som sverigedemokrat. Och Elsa Widding, som tidigare var sverigedemokrat, hon har ju då under tiden som vilde röstat som sverigedemokrat.
Mm. Vi ska komma in på båda de vildarna snart. Du nämnde ju den här åklagaren som har pratat en hel del i medier. Samtidigt har det varit ganska tyst från partiet, va, om hela den här historien, eller hur, Helena?
Ja, under ett antal dagar i alla fall. Men nu har de ju satt ner foten.
Det var ju torsdags då, precis när det här provsvaret kom, så satte sig vice partiledare Henrik Winge i studion här i Radiohuset för att göra lördagsintervjun med Joar Bendjelloul. Det var väl så här typiskt dålig timing för honom kanske. Och han fick självklart då frågor om Katja Nyberg.
Vilka blir konsekvenserna nu då för Katja Nyberg?
Ja, jag fick det här beskedet för några minuter sedan, men det är naturligtvis så att man kommer inte kunna företräda Sverigedemokraterna i riksdagen om det är så att man framfört fordon med narkotika i blodet.
Det där föranledde då hela vilde historien. Vi måste ju nämna också att bara dagar innan det här provsvaret var klart, så gick Katja Nyberg själv ut i en video på sociala medier där hon anklagade medierna för en häxjakt och för att hon var liksom dömd på förhand och så vidare och bedyrade sin oskuld. Vi kan väl lyssna på det också.
En berättelse om en händelse jag var med om etablerades väldigt tidigt, utan hänsyn till om uppgifterna var korrekta eller inte. Och när rättsprocesser kombineras med läckor och ett medialt klimat där det mest uppseendeväckande premieras, då hamnar rättssäkerheten i skymundan. Det blir inte en prövning av handlingar, utan en prövning av person, inte fakta, utan karaktär. Och när människors anseende raseras innan fakta är klarlagda, det är inte journalistik. Det är ett offentligt karaktärsmord.
Vad kan man säga om den krishanteringen?
Ja, men det är lite därför som vi har varit försiktiga, eftersom hon har nekat och man inte har fått kläm på vad det här egentligen handlade om. Det har ju varit väldigt lösa uppgifter och åklagaren har inte berättat huruvida han tänker väcka åtal eller inte i den här frågan. Men sen så var det ju så här att Transportstyrelsen drog in en körkort och då fick alla klart för sig att okej, då finns det i alla fall någon slags narkotika i blodet. Men det är ju fortfarande oklart, så att man undrar ju. Och krishanteringen, ja, alltså om hon är övertygad om sin oskuld, så är den ju inte konstig, men däremot så låter det ju konstigt att hon skulle vara oskyldig.
Man förstår inte riktigt vad det syftar på. Hon är inte konkret på vilket sätt anklagelsen skulle vara oskyldig. Vad är hon anklagad för och vad är hennes svar på detta? Det begriper inte jag efter att ha sett det inlägget.
Mm. Sen stämmer det ju att det var mycket medieuppmärksamhet då, innan man visste något egentligen.
Men det blev liksom ännu ett tillfälle för en sverigedemokrat att säga att det var mediernas fel på något vis.
Ja, hon antyder ju det i alla fall, men jag har ju inte sett andra i partiet som säger så.
Nej, men det blev väl svårt sen när väl provsvaret var klart. Det här har i alla fall väckt en större fråga än bara den om Katja Nybergs omdöme. Det ställs nu frågor om Sverigedemokraterna. Hur ligger partiet till hos kvinnorna och hur lyckas man locka till sig personer som ska kunna fylla stolarna, i alla fall i en eventuell regering senare, om det skulle bli så att Sverigedemokraterna får sitta i regering? Vad säger det här om den frågan, Helena?
De har ju haft otur med de här rekryteringarna just av kvinnor, inte minst. Alltså, det har ju varit två andra SD-skandaler med tunga kvinnor i partiet, Jessica Stegrud och Elsa Widding. Ja, det här är ju samtliga personer då som har saknat politisk erfarenhet, men Sverigedemokraterna har behövt gå utanför boxen. Det har varit svårt för dem att engagera kvinnor politiskt. De har haft svårt att rekrytera överhuvudtaget i och för sig, och det beror ju förstås på att det finns ett stigma då kring Sverigedemokraterna. Det har haft ett högt socialt pris att engagera sig för Sverigedemokraterna, och högre för kvinnor än för män, i alla fall tidigare har det ju varit så. Så att man har haft det jobbigt med det. De själva säger att nej, men det spelar ingen roll om man är kvinna eller man. Könet har absolut ingen betydelse. Men det är klart att det är viktigt för att locka fler väljare. Då måste man visa att man kan attrahera även kvinnliga väljare. Det har de ju försökt på olika sätt ibland med vårdfrågor och så där vidare, men officiellt så har det ingen betydelse.
Jag tänkte på hon Sara-Lena Bjälke. Hon sa ju att hon vill gå över till KD. Det kan hon inte göra nu så här mitt i mandatperioden. Men hon vill gå över till KD för att de har en mjukare linje inom vård och omsorg, familjepolitik. Det är väl också traditionellt sådana frågor som lockar kvinnor, Pontus?
Så brukar de själva beskriva det också. Man frågar varför röstar så pass få kvinnor på er. Ja, det är för att vi betraktas som så hårda. Det är kriminalpolitik och det är migration, och det är det som har betytt någonting. Samtidigt kan man ju komma ihåg att eftersom Sverigedemokraterna numera är ett så stort parti, så är det ju fler kvinnor som röstar på dem än som röstar på Miljöpartiet. Individer alltså. Mm. Eller Vänsterpartiet med för den delen. Eftersom de är så stora. Men i förhållande procentuellt så är de ju fortfarande mycket mindre bland kvinnor än bland män.
Det är ofta i mätningarna dubbelt så många män som kvinnor som säger att de sympatiserar med Sverigedemokraterna.
Alltså jag tittade förra valet, så var det 74% män som röstade på dem och resten kvinnor då. Och om man jämför då med Miljöpartiet så är det precis tvärtom i princip.
Mm.
Fördelning. Men sen i absoluta tal så blir det såklart fler kvinnor som röstar på SD eftersom de är så pass stora som du säger. Okej då, men det här med att de företräds ju väldigt mycket av män. Jag menar, de absolut tyngsta Sverigedemokraterna är ju samtliga män. Du nämnde ju Jessica Stegrud som var en sån tung politiker, men sen den glorian hamnade lite på sniskan efter den här historien med...
Ja, en högerradikal influencer som hon sprang runt i tunnelbanan med när han var i konflikt med två ungdomar och så där vidare.
Precis.
Men i alla fall, hon är ju fortfarande socialpolitisk talesperson, så att hon har ju inte tappat allt där, men det har ju varit rabalder kring flera kvinnliga företrädare.
Men jag menar, det finns ju andra tunga också. Julia Kronlid, Linda Lindberg, Pontus, de har ju ändå haft ganska framstående roller inom partiet.
Ja, Linda Lindberg är gruppledare och Kronlid har ju suttit med i partiledningen länge. Hon har ju varit med i partiet så högt upp sedan de kom in i riksdagen i alla fall. Men det är inte så många fler som har varit med så länge och har höga positioner.
Men de lyckas ändå inte locka till sig kvinnor.
Alltså Julia Kronlid gör ju inte mycket väsen av det, men hon har ju fina positioner. Hon är ju vice talman och sådär vidare. Men jag frågade en tung partiföreträdare om det fanns några andra kvinnor nu som var up and coming så att säga, och då sa den personen att det finns många vassa kvinnliga företrädare, men sen kunde hon bara nämna en vad jag minns av det samtalet, och det är riksdagsledamoten Klara Aranda. Och då får jag erkänna att jag inte hade hört talas om henne alls, fast hon har suttit i riksdagen sedan 2018, så att hon står ju uppenbarligen inte direkt på barrikaderna då. Men hon har varit aktiv som riksdagsledamot, det ser jag i hennes protokoll och sådär. Så det säger kanske mer om mig. Men många kvinnor har de ju inte, som man vet namnet på.
En annan som försvann, som ju var framträdande under flera år, var ju Paula Bieler. Som lämnade partiet och nu representerar Kristdemokraterna och ska ställa upp för dem i valet i Uppsala. Där.
Just det, också hon ja. Det var väl ändå ett rätt tungt avbräck.
Ja, hon var ju då en av de största i partiet.
Mm.
Det var ju en blytung företrädare faktiskt, så att det var ju olyckligt för dem. Jag har för mig att hon sa när hon lämnade att det var att hon var besviken över att de övergav sina abortlinje. De ville tidigare sänka tidsgränsen för fri abort till 12 veckor tror jag från 18. Men gav upp det för att det kostar så mycket i den offentliga debatten, i väljarsympatier och då inte minst bland kvinnliga väljare. Och det tyckte hon var fegt. Men nu får hon ju ingen annan abortpolitik i Kristdemokraterna, i alla fall inte vad gäller tidsgränserna. Så att, men nu kanske det handlar mer om att det är lättare att ta sig fram då i ett mindre parti. Och det skulle väl kännas konstigt att gå tillbaka till SD också och be om nåd kanske. Men hon är väl det starkaste namnet de har haft på kvinnosidan?
Ja, det skulle jag säga.
Mm.
Det lät på dig Helena som att den här skandalen med Nyberg, det är lite SD, det är teflonpartiet, de kommer gå vidare, det kommer inte bli så stor skada.
Nej, det är nog avklarat.
Mm. Och vad tror ni då Pontus, det här med att locka till sig kvinnor, finns det någon strategi inom partiet sådär med ett halvår kvar till valet att försöka locka till sig fler damer?
Jag vet inte exakt vad den i så fall hur den ser ut, men jag är övertygad om att det finns på radarn när de nu pratar om vilka frågor de ska lyfta och hur de ska diskutera. Att de är väl medvetna om detta och har varit under lång tid, och från partiledningen har ju också flera gånger påpekats att vi kan inte bli det där riktigt, riktigt stora partiet om vi inte också får kvinnliga väljare. Det räcker inte med att bara vinna män, vi måste vinna kvinnor. Och så det kommer de garanterat att försöka göra.
Mm. Och då vet vi ju att kvinnliga politiker lockar fler kvinnliga väljare. Så har det varit med kvinnliga partiledare och så vidare. Så att det är ju, även om de låtsas att det inte alls spelar någon roll officiellt ofta när man pratar med dem, så är det ju självklart att det gör det ändå.
Mm. Just den här Klara som du nämnde, henne stötte jag på också första gången när jag tittade igenom deras ledamöter i riksdagen, Sverigedemokraternas. Och när man räknar där på sina fingrar så är de ju 71 sverigedemokrater som sitter i riksdagen och 16 av dessa är kvinnor. Det låter som ett ganska lågt tal.
Ja, det är väldigt lite.
Typ 22%.
De flesta brukar ju sträva efter att ha 50-50 även om de inte alltid når upp till detta.
Ja, men för SD är det inte så viktigt med varannan damnas uppenbarligen.
Då räknades i och för sig Katja Nyberg till den siffran ska jag säga, för hon stod fortfarande med. Ja, vi får väl se hur de gör Sverigedemokraterna, om de mjukar upp sin vårdpolitik eller om de ger ut ett glossigt magasin och slutar vara osköna. Men damerna finns ju där ute och de vill rösta. Vi ska ju prata lite grann om ett annat parti som just nu genomgår, ja, kanske en mindre storm som verkar tillta i styrka. Socialdemokraterna syftar jag på. Vi ska gå in på det alldeles strax, men för bara någon timme sedan så presenterade Socialdemokraterna sin valplattform, Pontus, och du var på Sveavägen 68. Oh. Det var hett.
Ja, hett. Det var mycket journalister som var där och lyssnade. Det var ett stort parti som hoppas får regeringsmakten om ett par månader.
Det blev ett plånbokslöfte till svenska folket bland annat, eller hur?
Ja, de pratade om stark ekonomi och att hårt arbetande familjer ska känna detta i plånboken. Det är ju en formulering som vi känner igen från tidsidan också. Just det här med hårt arbetande ska belönas för sina insatser för samhället.
Mm.
Så listade de då de krav som de har på det här området, till exempel höjt barnbidrag, skydd mot höga elpriser, billigare mediciner och sådär.
Men bara om du jobbar?
Ja, det var mycket betoning på det. Det var liksom, de sa ju också att vi har förändrats, vi har gjort vår läxa och vi har förändrats och gått tillbaka till våra rötter. Och känslan man fick var att det är rätt mycket, gör din plikt, kräv din rätt över det hela.
Och det är rötterna?
Ja, det är rötterna.
Okej. Okay. Mer pengar i plånboken, också välfärd och trygghet satsar man på. Det låter ju inte som att det var några kioskvältare direkt, inte jämfört med förra valet.
Det var lite samma som förra valet, samma områden som man prioriterar, men med lite annan ordning. Då kom brottsligheten först, det var det viktigaste, att man skulle ta itu med brottsligheten. Och ja, det var ju detta med att knäcka gängen och vända på varje sten för att bryta segregation och sådär. Det var ju med i år också. Nu kom det som sista punkt.
Varför är det så då?
Jag föreställer mig att det kan vara för att brottsligheten möjligen kan vara på väg. Alltså den är ju på väg ner i alla fall. Vad gäller skjutningar åtminstone så ser vi ju att det är en kraftig minskning. Och sen tror jag väl att Socialdemokraterna känner sig oerhört mycket mer hemma på områden som handlar om ekonomi och välfärd. Och detta med vinst i välfärd ligger också mycket närmare väljarna än kriminalitet och migration och den typen av frågor.
Frågan är om det här tar udden av den kritiken som just nu riktas internt mot partiet om att man riskerar att förlora sin identitet när man pratar om tuffare kriminalpolitik bland annat, men också migrationspolitik. Jag bara tänker, om man slänger om den där prioriteringen så kanske det blidkar vissa interna kritiker. Vad tror du om det?
Jag tror inte det räcker, därför att de är fortfarande väldigt tydliga med att det ska vara en stram migration och det är inte förhandlingsbart, och likadant att brottsligheten ska till varje pris brytas. Och då på den här pressträffen så var ju den rättspolitiska talspersonen Teresa Carvalho den som presenterade just det här med brottsligheten och trygghet och säkerhet och sådär. Och till skillnad från de andra som medverkade på pressträffen så kritiserade hon inte regeringen, utan hon sa det viktigaste är säkerhet för svenska folket och det är viktigare än att ha partipolitiska konflikter.
Vi kan väl lyssna på Teresa Carvalho när hon har pratat om att partiet inte kommer vara soft on crime.
Jag hade gärna gjort upp med Moderaterna om kriminalpolitiken eftersom vi är betydligt mer överens än vad vi är oense. Men hela min poäng är att Socialdemokraterna kommer inte att bedriva en politik i regeringsställning som är soft on crime. Jag kommer inte ta ansvar för kriminalpolitiken i en regering som är soft on crime.
Sa hon i SVTs 30 minuter. Okej, den här kritiken då som finns mot bland annat Carvalhos linje och även migrationspolitiken då. Helena, vad handlar den här kritiken om? Det var i tidigare veckan som det stod klart att arbetarkommunen Täby, kanske mest känd för att vara ett moderatfäste, men ändå skickade ett brev till S-ledningen om att partiets riktning i migration och kriminalpolitiken, att den är åt fel håll.
Ja, det var ett öppet uttalande till riksdagsgruppen var det ställt. Och först kan vi säga då att Kjell Rautio, tidigare LO-utredare, har suttit i styrelsen för Socialdemokraterna i Täby och han anses ha haft stort inflytande där. Han har lämnat partiet. Han blev sur nämligen när S-kongressen avslog hans motion om skärpta karantänsregler för politiker som blir lobbyister. Han ville kasta ut Stefan Löfven ur partiet till exempel, och Göran Persson också för den delen om han nu fortfarande är medlem. Hur som helst, nu skrev då arbetarkommunen i Täby att Socialdemokraterna riskerar sin trovärdighet om man inte på ett tydligare sätt protesterar mot inhumanitet, hårdare tag då va. Vi måste visa på alternativa lösningar som utgår från vår värdegrund och inte närma oss högerpopulistiska positioner och tävla om repressiv politik, så skriver de. Så det är ju ord och inga visor.
Hur allvarligt är det att det kommer interna röster så här?
Alltså det har ju hänt några gånger och den här kritiken finns. Bland annat inför S-kongressen så fanns det ju många motioner om att man skulle formulera sig mjukare kring migrationspolitiken i det nya partiprogrammet. Men där vann ju ledningen kan man väl ändå säga. Det blev någon slags kompromiss med lite alla möjliga olika ord, men det är fortfarande en stram migration som gäller då. Sen i fjol när partiet och Teresa Carvalho sa att man skulle göra hela södra Stockholm till en visitationszon efter att partiet hade varit emot visitationszoner, då reagerade kommunalrådet i Malmö och jag tror liksom Skånedistriktet då, men Katrin Schönfeldt-Jamme var ute i medierna och kritiserade den här repressiva inställningen då. till exempel. Det poppar upp här och var. Sen tror jag inte man ska överskatta det. Det var någon jag pratade med som bedömer att om 20% av partiet har den här uppfattningen att det är för hårda tongångar.
Mm. Pontus, vad säger du? Du har precis varit på en presskonferens där man har pratat om att gå tillbaka till sina rötter. Det här säger kritiker att partiet riskerar att förlora sin identitet. Det låter som att det är en kamp i hur äkta ett parti kan vara. Hur...
Ja. Och en fråga som tangerar detta, det är ju då migrationspolitiken, och där har ju då Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet precis formulerat ett utskottsinitiativ där de vill att regeringen ska stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det är personer som fyller 18 år och då inte längre anses höra till sina föräldrar som har uppehållstillstånd, så de får åka inte längre stanna kvar i Sverige. Och då har de här tre partierna vill att Socialdemokraterna ska stödja detta parti. Nu sa Socialdemokraterna igår att det kommer vi inte att göra. Däremot så hoppas vi att regeringen ska lösa detta, för regeringen jobbar också med den här frågan. Och den här frågan var också uppe på presskonferensen idag, och då var ju Magdalena Andersson tydlig och sa att hon hoppas att regeringen ska lösa detta och liksom luta sig mot regeringen, en överenskommelse med dem. Det ska vara en bred överenskommelse. Inget bråk i riksdagen med den övriga oppositionen då. Så att de försöker väl lite grann att sitta på två stolar samtidigt här. Å ena sidan vill de då förändra reglerna för de här så kallade tonårsutvisningarna. Å andra sidan vill de inte ta full strid i riksdagen med Centern, Vänstern och Miljöpartiet.
Man kan nämna där att de var med och skärpte reglerna ihop med Tidöpartierna, vilket har lett till att en klausul som kunde ha räddat de här tonåringarna från att utvisas då, att den är borta. Och så att det är ju en av orsakerna. Sen kanske ska nämna då att det här brevet i Täby handlar ju mycket om just detta med tonårsutvisningarna. Jag tror den frågan bubblar. Det är ökat trycket nu, även på tidigare regeringen. Och så de har ju också sagt att vi måste försöka hitta någon slags lösning på det här, för att det är uppenbart att det där är en fråga som irriterar väldigt många. Sen tycker Täby, Socialdemokraterna där också, att spårbyte måste återinföras. Därför att det är en massa människor som har etablerat sig på arbetsmarknaden som har gjort det här spårbytet som man fick göra då när man hade fått avslag på sin asylansökan, så kunde man istället bli arbetskraftsinvandrare. Men nu skärps kraven då, lönekrav och annat, och det gör att en del människor som är helt etablerade utvisas nu då.
Eftersom man tog bort det där spårbytet.
Och sen finns det ytterligare en sak som dels de kräver, men som också jag hör bubblar väldigt mycket inom Socialdemokraterna, och det är förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Tidöpartierna vill ju gå ner till 13 år, men Socialdemokraterna vill sänka till 14 år, och det där är någonting som väldigt många socialdemokrater inte riktigt står ut med tydligen.
Okej, så det låter som att det ligger en del i den här kritiken om att Socialdemokraterna ändå lutar sig rätt tungt mot högerut helt enkelt. När man till och med tar den här heta potatisen om tonårsutvisningen och kastar över den och säger att ja, men det där får regeringen fixa.
Mm.
Man ställer sig inte på samma sida som sitt eget lag, menar jag.
Nej, alltså de har varit jättenoga med att säga det hela tiden faktiskt på senare tid, att vi har ändrat oss. Det är bra att det blir tydligt i debatten att vi har ändrat oss och vi står nu för den här. Det är strama migrationspolitiken och en stram kriminalpolitik.
Mm.
Jag såg att den tidigare EU-parlamentarikern Jan Andersson från Skåne, han skrev på Facebook igår och var mycket upprörd över sitt eget parti att de inte då hade stöttat Centern, Vänster och Miljöpartiet i den här frågan i riksdagen och gått för långt nu. Det var väldigt många synpunkter och applåder då från olika partimedlemmar eller sympatisörer i alla fall som var på hans linje.
Mm. Så det finns en del kritik internt. Det här brevet då i Täby, finns det några andra som verkligen stödjer det? Alltså har de folk bakom sig?
Alltså det finns ju den här kritiken, men den bromsas ju av att partiet ligger väldigt bra till i opinionsmätningarna och att Magdalena Andersson, som är någon slags härförare för den här sortens strama politik i de här frågorna, ligger väldigt bra till och har väldigt höga förtroendesiffror och så vidare. Så att det gör ju att kritiken dämpas, men man uppfattar ändå att det bubblar, och det är just i de här specifika frågorna. Så att trycket kan ju komma att öka på samma sätt som det också ökar på Tidöregeringen. Det gäller ju även för dem, alltså att det här till exempel att människor utvisas med spårbytare som är etablerade. Det finns en kritik i Moderaterna till exempel mot det.
Samtidigt i det här brevet så står det ju också att man står bakom partiledningen. Alltså hur tufft blir det då egentligen om man å ena sidan ska rikta kritik och sen å andra sidan säger, men vi står ju ändå bakom dem. Så att...
Var intern kritik i ett parti är alltid en svår balansgång.
Mm. Men det är ingen som vågar mopsa sig ordentligt mot Magdalena Andersson. Det hör jag också, att det här är kabinettsfrågor för henne. Alltså det är inte aktuellt, det är inte förhandlingsbart att luckra upp migrations- och kriminalpolitiken i någon större utsträckning. Kanske någon justering här, någon justering där, men på det stora hela inte.
Än en gång blir tidpunkten rätt viktig inför valet och så vidare. Jag menar, det här är ju en medveten strategi hur man har lagt upp sin politik på de här två områdena. Det är väl omöjligt att egentligen vända den skutan och gå åt ett annat håll helt plötsligt.
Jag tror att om Tidöpartierna tvingas vända skutan och till exempel inte kan genomföra det här med att skrota permanenta uppehållstillstånd som folk redan har fått och så där. Så om Tidöregeringen pressas på att återgå i vissa av de här frågorna, tror jag att Socialdemokraterna kommer att tacka och ta emot. Men nej, jag tror du har rätt i det. Alltså att det blir inte fråga om att man backar före valet i alla fall.
Mm. Nej, det tror inte jag heller.
Det man kan lägga till också är ju då att de tror ju att det här är vinnarfrågor för Tidöpartierna. De vill ha bort den här konflikten helt och hållet, så att de vill inte ha den i valrörelsen. Och genom att lägga sig tätt in till Tidöpartierna, då inte göra bråk av det här och konflikt, så hoppas man ju få väck brottsligheten och migrationsfrågan från valrörelsen och istället kunna prata om det som de prioriterade på pressträffen idag. Överst i alla fall, nämligen det här med ekonomi, återta kontrollen över välfärden, slopa karensavdraget, skrota vinst i välfärden och så vidare. Det är ju mycket viktigare frågor för dem, och det är också mycket viktigare frågor för deras väljare.
Men riskerar inte det att varje sån fråga som man lägger sig nära Tidöpartiet kring, att det ger Tidö en anledning att peka på Magdalena Anderssons lag och säga att ni kommer ju inte överens med era kompisar om någonting. Titta, ni vill det här, det här, det här. Det vill inte de.
Så är det ju. Samtidigt så märker man att det finns en frustration i Tidöpartierna över det här att Socialdemokraterna hela tiden säger ja och amen till alla deras hårda förslag. För de vill ju vara ensamma om dem också. De vill ju attrahera väljare med sin hårda politik. Och när då det stora oppositionspartiet lägger sig precis bredvid, så ja, men då förlorar det sin kraft lite grann.
Vad tror du, Pontus, då? Det här med att man riskerar att förlora sin identitet. En liten spaning som jag har gjort innan man pratar med folk som är sosseväljare, att de säger precis det. Att det är inte Socialdemokraterna längre. Jag vill inte lägga min röst på dem. Vad tror du om den aspekten?
Det finns säkert sådana. Samtidigt är det ju fler än vid förra valet i alla fall, som idag säger att de vill lägga sin röst på Socialdemokraterna. Så att även om de förlorar en del, då så har de uppenbarligen vunnit fler. Så det är en bra ekvation för dem. Men visst är det så, och det finns ju en bild av att Socialdemokraterna inte har några djärva idéer längre. Inga stora, grandiosa samhällsprojekt som ska förverkligas om man vinner makten. Men det är klart, det är en helt annan tid nu än för ett antal decennier sedan. Socialdemokraterna är ju inte det stora statsbärande partiet på det sättet som de var då. Utan de är ju ett stort parti, absolut. Men de måste ju förhandla med andra partier, och det har de ju förstått. Det var ju liksom efter att Göran Persson förlorade makten, så blev jag även då förhandlade de visserligen, men när de väl släppte in Miljöpartiet i regeringen, det blev ju ett paradigmskifte för dem. Att inte längre vara de alenarådarna som kunde göra lite som de ville. På så sätt så är det ju ett helt annat läge för Socialdemokraterna idag än om man då backar till exempel Göran Perssons tid.
Nu försöker de ju då att flirta med Moderaterna och vill sluta pakt med Moderaterna, en 10 år lång pakt om brottsligheten och så där vidare, och det har ju de fått nobben på. Och det är klart, precis som du nämnde tidigare, att högersidan kan ju naturligtvis lyfta i valrörelsen. Ja, ni säger att ni inte är soft on crime, men era kompisar vill ju någonting helt annat. Och det gäller ju både migrationspolitiken och kriminalpolitiken, att både C, V och MP har en helt annan linje. V och MP vill ju till exempel återgå i migrationspolitiken till permanenta uppehållstillstånd. Det ska vara grundregler och så vidare. De har tillbaka den gamla migrationspolitiken. Mm. Centern är också mycket mer liberal när det gäller migration. Och vad gäller brottsligheten så är det ju många förslag som Socialdemokraterna har lagt sig nära Tidöpartierna kring, som V, C och MP absolut inte kan tänka sig. Till exempel sänka straffbarhetsåldern eller dra in medborgarskap för gängkriminella och så vidare. Så att det är klart att det blir oerhört tuffa förhandlingar för Socialdemokraterna om de nu ska hålla fast vid den här röda linjen. Jag tror att de kan få svårt med det, men att de kommer att verkligen stå för det fram till valdagen.
Det var väldigt svårt att få några svar på det där. Hon fick lite frågor efteråt, Magdalena Andersson, ändå, just om det där med de andra partierna. Och hon nekade överhuvudtaget till att svara på någonting om några regeringsförhandlingar, och det är inte en fråga just nu, utan jag siktar på en socialdemokratisk regering helst.
Hon kan samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna, det säger hon ju också alltid.
En sån liten låsning tillsammans med den här ekvationen som låter väldigt, väldigt svår. Kanske är det Ebba Busch som kommer in och räddar henne.
Precis, så som hoppas på det.
Vi får väl se hur det går med den saken. Vi rundar av veckans avsnitt där. Glöm inte att hjärta det politiska spelet i appen. Då är ni alltid uppdaterade på nya avsnitt och ni får sådana här häftiga flashar på mobilen när det kommer ett nytt avsnitt, så ni missar ingenting.
Jag har gjort det nu.
Har du det?
Ja.
Ja, det är bra. Helena Isén, inrikespolitisk kommentator, har hjärtat. Gör det du med. Pontus Mattsson, politikreporter, har du hjärtat?
Snart.
Snart. Så fort vi är klara här. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Har hjärtat. Tack för att ni har lyssnat.